Podplay.
Välkomna till Lille Lördag. Äntligen så gör du själv för namnet. Du är Kävenäng.
Det borde ju vara du var då som är ur och resa.
Ja.
Men alltså, du är så självmord på alla, på mig. Min dålighet och vad jag låtsas danska.
Ja, tycker
jag. Nu var jag ur och fär, men du är i hemma i Stockholm.
Så, i byen.
Byen?
Det kanske är norska.
Nej, det är danska. Ja, jag finner mig på hotellrummet.
Ja. Som jag trodde var lyxigt bara för att jag såg lite marmor. Men nu ser jag gardinerna.
Nu ser du gardinerna. Du vet så här, gamla hotellrum, de kan vara som åldrande äldre kvinnor. Man ser att de har varit väldigt vackra. Men de har liksom tappat sin fägring på något sätt. Ja. Man förstår att det är vackert, men det är inte riktigt det.
Om du då ska jämföra så här bedagade kvinnor med hotell, vilket hotell skulle Madonna vara då?
Det skulle vara det där som Camilla Läckberg. För sig, det är inte så gammalt, men jag tror ni förstår kontexten.
Vilket
Camilla Camilla Läckbergs favorithotell i Göteborg. Är inte det Dorsa?
Dorsa. Jag tycker jag känner mig igen.
Ja, alltså Dorsa är egentligen en kopia på det där hotellet som Patrick Bateman, eller restaurangen som han alltid käkade middag på eller aldrig fick bord på, som var det där attraktiva stället. Och Dorsa heter det där hotellet i Göteborg som Camilla Läckberg på. Det är mycket lila, det är väldigt svulstigt, det är liksom bombastiskt och lite burleskt. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar. Men,
ja,
men
murriga färger.
På ett dåligt sätt, eller vadå?
Ja, det är väl upp till betraktaren. Camilla Läckberg älskar att vara där. Och jag skulle säga att det hotellet påminner lite om en nu 62-årig Madonna.
Nej, men jag har tänkt på det där nu om Madonna i hotellet Dorsia. Så är det ändå märkligt att hon alltid kommer undan med allt hon gör. Hon kanske blir liksom, får ligga i någon sån här skampåle, men hon blir aldrig hängd i galgen. Och jag tänker så här, med hennes superunga kille som är 25 eller 26 och hon är 62. Nej, men det är så fine and dandy, för det är Madonna och hon ska ha en ung kille som gillar snuskis. Och hon har alltid varit en snusktant. Hon var snusktant när hon var 30. Varför får hon vara snusktant när inte någon får vara snusgubbe då?
Ja, nej, men det här är ju spännande med Madonna, för jag tänker väldigt mycket på hur samtiden påverkar människor. Idag kommer vi bland annat prata om Spice Girls dokumentären också som går på SVT. Hur samtiden gjorde saker och ting legitima på olika sätt. Madonna var ju en tidig pionjär. Hon var egentligen 10 år innan Spice Girls när hon släppte boken Sex. Som egentligen var en porrbok där Madonna hade sex med olika typer av fotomodeller och popartister. Vanilla Ice med i boken bland annat. Mark Wahlberg tror jag. Naomi Campbell, för att nämna några. Och hon är ju liksom, hon sitter ju helt liksom, alltså med särade ben och blir liksom för oralsex, och allt är porträtterat då utav en känd modefotograf.
Där har vi förklaring ett. Känd modefotograf, inte Billy Butts kompis.
Nej, men precis.
Nej, men du förstår. Så jag menar så här, det är hela tiden så, ju högre höjd du tar på det konstnärliga, ju mer kommer du undan med.
Ja, precis.
Men det gör ni inte mindre snusktantig.
Nej, och jag menar på den tiden när världen såg ut som den gjorde, och hon då som kvinna gjorde det egentligen alla män gjorde på det tidiga 90-talet eller sena 80-talet. Det var ju ultrafeministiskt. Men det såg vi liksom det var så vi upplevde den handlingen då. Men med liksom ett senare perspektiv, när hon fortsätter i samma anda och världen parallellt förändras runt omkring henne, men hon på något sätt står kvar. Då blir det ingen skillnad på Madonna 62 år och Berit 62 år som åker till Gambia och skaffar en ung älskare.
Nej, för det kommer ju reportage om lite då och då. Senast en av stortidningsdrakarna om... hon var i och för sig över 80, den kvinnan. Och ja, men, spelade in små filmer med sin unga älskare. Ja, i ett afrikanskt land så att säga. Och hon sa, men svenska män är så tråkiga och det är ingen som vill ligga efter en viss ålder och sådär. Men det blir ju så här att hon står ju för... liksom lite som på ett Kerstin Thorvalds sätt att säga, ja, jag är fortfarande kåt, ingen vill ligga med mig i Sverige, då åker jag iväg och inom parentes är sugar mommy, eller situationstecken. Men Madonna kom ju undan som att säga, det är helt normalt att
hon... In the name of art.
Ja, så det är helt normalt att hon ska liksom gå omkring här med den här jätteunga killen, och det är det som jag tycker är så jävla tråkigt, att i de här intervjuerna så kommer aldrig, de här frågorna ställs aldrig.
Undrar varför? Kanske ställs, men de får inte besvaras.
Nej, jag vet inte. Men det hade varit jävligt intressant att höra om hon hade sagt så här: nej, men jag vill inte någon snubbe i min ålder. Jag vill ligga med unga killar. Jag tycker så här, jag känner mig så himla ung. Och därför kan inte jag vara med någon i min egen ålder. Det är väl så... Eller, jag vet inte, någonting. Men nu är det bara så här... Hon är liksom på något sätt en frontfigur för sånt som man inte får fråga henne om. Det blir liksom... Nej, men... väldigt kontraproduktivt tycker jag. För nu blir jag irriterad på henne.
Ja, men jag kan också vara så här. Jag tycker att hon kan vara cool och pionjär. Och ålder kanske faktiskt bara är en siffra. Inte vet jag. Liksom. Jag är ihop med en kille som är 11 år yngre. Jag har aldrig varit det tidigare. Och ja, jag har inte haft något behov av det. Och liksom inte känt heller att Joel är så mycket yngre än mig. Vi möts väl på något konstigt sätt. Det kanske är så för Madonna med. Hon kanske är en sån där tjej som aldrig växer upp, i och med att hon blev... I och för sig, hon breakade rätt sent i livet. Hon breakade ju faktiskt runt 30. Och ja, men jag vet inte. Jag är så jävla dubbel här. Samtidigt kan jag uppleva att hon är bara egentligen en snusktant som har fått saker och ting gratis in the name of art. Alltså jag pratade med några kompisar om det här just i... liksom, nu med risk för att svära i kyrkan, alltså just i hbtq-kretsar kan det vara väldigt mycket äldre människor som är ihop med väldigt unga människor, men det får aldrig ifrågasättas på grund av att det just är hbtq.
Ja, jag fattar.
I vissa falanger så får man liksom inte så ifrågasätta det, för att det ingår i in the name of whatever it is liksom. Fast det kan nästan snudda ibland på gränsen till pedofili, och det bara ska vara så liksom.
Det var som Caesars bögarmé som gick ut på att det var äldre erfarna soldater som gick i par med yngre, väldigt unga soldater. Så att de här unga killarna skulle känna sig trygga och skulle känna så här, att de här männen, så att de fick ligga med dem då, och de skulle på något sätt... ja, på något sätt genom det, genom knulleriet och tryggheten att ha en äldre farfar då bredvid armén, så skulle de då uppbringa mer mod under ja, de olika små krigsutbrotten och så här. Och det funkade ju väldigt bra enligt historien då, att de var väldigt framgångsrika. Men det var också ännu ett skäl för, liksom en ursäkt för pedofili som var väldigt utbrett just där då.
Ja, och det skulle ju inte heller ifrågasättas, för att det var ju också något... Jag vet inte, det är liksom, jag känner själv att jag far mellan liksom... Åh, hon kanske är en pionjär av sin tid, eller är hon bara en vanlig snuskkärring som har fått göra saker legitimt? Alltså, det är väl inte så att kvinnor inte kan ha stora sexuella behov och försöka få det legitimerat, precis som
fråga
män har försöka få...
Fråga farmor Inga! Vad? Sånt, vi gör det på begravningen. Enligt sägnen, farmor Inga hade ju många älskare.
Ja, din farmor Inga.
Ja.
Hon med skägget.
Inga Söderlund.
Ja, hon med skägget.
Ja, på den tiden var det inte så noga. Behövs ingen silikon för att få ligga. Hon hade unga kavaljerer. Unga kavaljerer. Jag ska inte nämna hans namn, men det här var en yngre kavaljer. Som hon var uppe då. Hon kunde ju... mycket svårt för att gå ut. Hon kunde knappt gå. Men när hon tittade bort så sprang hon inför trappen och köpte sin viskepinne. Hur som helst, hon hade en kille, och enligt då sägnen, eller enligt släktsägning, så dog Ja, han fick en hjärtattack eller någon hjärtinfarkt under älgskog, som farmor sa. Och han försvann ju då och hittade stilen i garderoben. Hon hade fått panik. Hon hade väl... Det är så absurt. Det är så absurt, men det är sant.
Vadå, hon hade gömt sin älskare i garderoben som hade fått en hjärtinfarkt. Hur länge låg han där?
Ja, det där hon tvistade lärde. Men det här var någonting som senast stod upp på min fars begravning.
Upptäcktes det genom att det luktade? Eller trillade hans tonika ut vid när likstelheten inklev?
Jag tror att de undrade väl var han voro, hans släkt.
Hans lekt. Ja. Och då började de med att hitta i Igans garderob.
Jag får återkomma om den här. Men
det här är ändå rafflande, Ann Söderlund.
Det är otroligt rafflande.
Vad är detta för något? Nej, det här är fantastiskt. Det är ju en fars, det hör du.
Ja, det är en fars. Men jag tycker
mordfars.
Det är så roligt. Jag tycker det är så roligt som i början då på nya serien Skandiamannen om Stig Engström, så står det så här, det här, alltså, de vill påskina då att så här, han har ju inte blivit dömd, så det här är ju bara liksom, ja, det här är ju bara en
berättelse om en,
precis,
om en...
och det är inte liksom, han är inte utpekad. Och sen går det 3 sekunder, så skjuter Stig Engström Palme. Ja. Så att redan där så blir det lite så här, oj, vilken chans man fick att själv ges en bild av om det var han som sköt Palme eller inte. Och jag tänker att det är samma liksom sak här nu med farmor Inga, så kanske jag... Hon kan ju inte försvara sig.
Nej. Så jag tack kanske och lov, måste, säger jag.
Ja, så jag kanske måste återkomma. Men hon var ju väldigt speciell och hon levde ju sitt liv enligt egen... Ja, i egen favör, så att säga. Hon följde sina drifter och det var Sigge Pillis, Bingolotto, Karaslokar.
Och ett nyp.
Det är ju mycket familjehemligheter. Vem är det mer som har skrivit bok? Jo, Neurath har ju skrivit en bok om alla dessa familjehemligheter. Nu är det lite mer så här, hur kunde... Det är så många familjer som har levt i skuggan av... saker som idag är ganska normaliserade liksom.
Ja, jag håller på att läsa Carolinas bok just nu faktiskt. Och det är väldigt spännande. Och det här blir också så här, det är någonting som blottläggs också med de här, vad ska man kalla, DNA-släktforskningsbankerna. Jag upptäckte själv i mitt eget familjeträd att allting kanske inte stod helt rätt till. Vill inte gå in på några detaljer, ska prata med anhöriga först. Men mycket spännande, mycket spännande. Jag tänker att det här, det är liksom allt som har gömts i snö, inklusive Madonnas snuskerier. Det kommer ju komma upp till ytan. Och helt plötsligt så ska man förlåta, ska man döma, hur ska man agera runt det här? Det är det här som jag inte blir riktigt klok på. För det är ju också svårt att döma historien med nya ögon. Jag sitter precis och kollar på den här Spice Girls-dokumentären på SVT som är... Jag måste säga att den är otroligt bra. Alltså den är otroligt bra. Jag har ju bara sett första avsnittet. Men utifrån ett liksom... vad ska jag säga, konstruktivt perspektiv så liksom... Den är byggd på ett fantastiskt sätt. De tar spjärn i en annan företeelse. Någonting som handlar om en casting för... filmen Tank Girl, som var en känd manga-serietidning på 90-talet. Jag kommer själv ihåg att jag älskade Tank Girl och tecknade henne. Jag tyckte hon var så cool och rebellisk, och hon var liksom rakad tjej som gick runt i supersmå korta shorts och hade jättebröst och knullade med en känguru man ute i öknen. Och ja, men det var
Inga slängde i väggen.
Yes, farmor Inga slängde i väggen.
Tank Girl was this really brilliant cartoon. She lived in Australia, she drove a tank, she shot everything up, she blasted her way through, who had inappropriate sex with kangaroos. It's a kind of 90s Gladette. She was just mega cool. And for the film, they had open auditions.
So what I'm going to ask you to do is introduce yourself and say something about yourself.
Okay.
My name's Victoria Adams Wood, I'm 19. I don't look at all right for this part, but I'm an actress.
And then another girl. She had kind of red hair like that, and that was Victoria and Jerry. That's where they met.
Hi, my name is Jerry, like Tom and Jerry, but spelled differently. I'm a jack of all trades. I've got a quirky sense of humour. I've been chained down the gym. We'll buy things. And actress, presenter, and that's it. It's me.
Det var liksom, det var någonting som man inte då... Du får inte glömma bort att vi kommer ju från en generation utav mini-Madonnor. Madonna var ju den första liksom tjejen som sa nej i vårt liv. Och ja, sen kom Spice Girl. Så innan Spice Girl så fanns någonting som hette post-punk i USA som jag var jätteinfluerad av. Där fanns det band som Babes in Toyland, Pussy Galore, Veruca Salt, Sonic Youth. Alltså det var en stor rörelse utav do-it-yourself-kvinnor och band där liksom inte tjejer vägrade vara liksom en söt feature-sångerska som alla var. Om du lyssnar på 90-talslåtarna så är det alltid någon sån wow, 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 tjej som står bredvid och ylar och så står tuffa killen och rappar.
Gamla kille E-Type, han är väl en väldigt bra frontfigur.
Han är ju en bra referens på det här. Ja, och så här lät ju musiken och så här var ju tidningarna och så här såg det ut. Tjejer fick gärna vara med men de skulle bara vara liksom snygga bimbos och som café hade brimbos, tjejer med brains och looks.
Var det bra eller dåligt under hela tiden?
Oklart, vi vet fortfarande inte. Vi är totalt förvirrade.
Men det fanns ju två band tycker jag i Sverige som liksom verkligen slog ett slag för... någon blandning av bimbos och brimbos, låt mig säga. Det var ju först Cotton Club.
Ja.
Ja. Det var liksom...
Den är ju jättegammal.
Ja, men om vi nu ska gå... Och sen så var det E-Type som hade då Dee Dammerbag som liksom...
Dammerbag
som var så här att hon var ju inte liksom... Hon var ju inte förpassad till skuggorna utan hon hade ju en väldigt stark liksom ja men hon stod ju också i centrum i det. Sen sjöng hon ju inte själv.
Nej, det var ju en annan sak. Men hon var ju inte en tutt blondin, hon var en tutt kurd. Det var ju stor skillnad.
Precis. Ja, och hon var ju liksom en valkyrie, hon var så en krigare, hon framställs, man beundrade henne, man ville vara henne.
Absolut, hon hade lite tuffare kläder. Hon var inte bara liksom ett sexobjekt utav det traditionella slaget. Hur som helst, så här såg livet ut på 90-talet. Och från den här post-punk-kulturen så såg i alla fall Jerry Halliwell, som precis hade blivit en av gruppmedlemmarna i det väldigt nystartade bandet Spice Girls, ett slagord som hette girl power. Och det anammade hon och det blev liksom det som trendade över världen och fick kvinnor att göra sig fria.
Bullied all the time, what I looked like or whatever. It took that to find out that I had girl power to walk away from that and ignore
you
it. Can...
Who needs boys to make you feel good inside? I am good. You know, I don't need boys to tell me I'm good.
There's Jerry. Can you see her?
Why is it mankind? Not womankind, but mankind. Human. Woman. Girl power!
The Spice Girls gjorde på den tiden... Med de normerna, det är egentligen mycket mer kraftfullt än vad MeToo någonsin var. För att världen var inte en plats för kvinnor. Vi kunde vara ironiska, man kunde skämta om oss eller med oss. Men vi skulle aldrig få en del i samtiden, vi var alltid ett attribut. Liksom. Och det var det här som Spice Girls var inne och förändrade. Och efter Spice Girls så kom Fitzsteam och så kom MeToo och så vidare. Allting efter det är historia, men då fanns det ingen sån här historia. Och jag tycker den här dokumentären är helt otrolig, för man kan se den på så många olika sätt.
Och det som jag tycker också är anmärkningsvärt var att de alternativ man hade var ju då, jag jobbade ju på tidningen Frida då, under den här eran när pojkbanden var liksom, men de rönt ju sådana framgångar så att liksom ni som inte var med, ni kan inte ens förstå, det var så här som att 90 Beatles hade vaknat upp samma morgon och stått liksom på Liverpools gator. Och den masshysterin, så var det ju. Backstreet Boys bland annat var ju liksom så stora och sålde så mycket tidningar. Men det var ju det alternativ man hade. Lagom sexiga killar som det fanns något för alla som man kunde bli lite småkär i.
Just det. Sutt,
precis, så det som händer är ju med girl power är att helt plötsligt så tänker man så här, nej men jag vill inte bli kär i de där snubbarna för de är inte tillräckligt spännande. Jag vill själv stå på scen och välja någonting annat. Och det var ju det som hände med Spice Girls. Även om de då var ett liksom castat band och sådär, så var de första som slog sig fria från
management och gjorde det själva liksom.
Ja, och det kanske låter självklart för alla idag, men det var det ju inte då, om man säger så, för 5 öre. Och det var ju ändå en jävligt spännande tid. Sen kom ju Robin och Dilba Demirbag och sen så kom ju sen kom ju alla tjejerna efter det här och inte bara i grupper liknande. Då var man i alla fall tvungen att vara i grupp så man inte skulle vara så hotfull.
Precis. Ja, det krävs kanske mycket att vara Madonna trots allt ändå, med tanke på den tiden hon slog igenom i. Den var ju allt annat än kvinnoälskande. Så kan man säga. Mm.
Och jag tänker också de tidningarna som fanns då handlade ju väldigt mycket om att männen skulle då godkänna kvinnan som attribut. Alltid de säger, har hon celluliter? Har hon tillräckligt med liksom, är de där fula silikonpattarna på hon Jerry, bla bla bla. Så att det var ju också så här att man, det fanns ju ingen solidaritet, utan det var helt okej att upp klanka ner på sina medsystrar. Det är ju någonting som ändå har tagits ur, ur samtiden. Idag så får du ju nästan tvärtom, att du får absolut inte, även om ingen får någonsin klankas på hur mycket fel den än gör, för människor gör ju fortfarande fel även fast inte på 90-talet. Så att det är intressant. Då, det finns liksom aldrig någon liksom median eller mittemellan. Det finns aldrig någonting där det kan finnas en liten balans. Det ska vara så jävla mycket antingen eller hela tiden på något sätt.
App, stopp i backarna. Är det verkligen så? För nu ska vi ha en liten recap här från vad Elvira i Bachelor säger om Matilda.
Hur kände du på middagen? Du fick ju lite
frågor mot dig. Jag fick lite grillning. Mm. Jag fick bland annat det här med din kompis. Jag tänkte jag förklarar det också. Mm. Jag vet inte ens hur nära kompisen jag är. Och det är verkligen så här, jag vill vara så ärlig som möjligt. Och det är så här, jag hade inte ens behövt säga det. Mm. Men det var typ ett Instagram, alltså så här, story la upp typ när jag åkte längre. Det var, oj vad fint det är. Jag bara, tack så mycket. Mm. Alltså det var verkligen så. Och det är nämligen typ samma kille som också skickat något DM. Jag vet inte hur nära Matilda var han, men därför så vet jag att ja, alltså vi båda vet om den här
vem det snubben. Är.
Liksom. Mm. Ja, precis. Mm. Sen alltså, vad hon väljer att säga liksom, det är hennes jag har ingen aning om hur deras relation, men jag vet ju liksom vad jag, och det vill jag ändå vara ärlig och säga, men det är ju ingenting egentligen.
Jaha, nu är det ju alltså nästan final i Bachelor, och herregud så spännande det är. De här tjejerna som är kvar, de gör ju nästan vad som helst för att vinna pojkarnas gunst. Här såg vi precis Elvira kasta då Matilda framför bussen. Det var ju inte så skönt kanske.
Nej, men jag tycker vi är något på spåren att ju finare kulturell höjd, ju vidrigare kan man vara mot varandra. Alltså om man har ett kapital som anses kredit, då kan man säga sånt som liksom av andra kvinnor anses white trashigt eller icke-feministiskt. Jag tänker på Della Q till exempel. Jag menar, det de pratade om, så här, men det är klart att man vill ligga med chefen, jag vill alltid ha vita liljor, anorexi, bantning, bla bla bla. Och de sa rätt ut så som många säger till exempel i Bachelor eller visar. Och då är det så här, gud, man kastar dem under bussen och de är så vidriga mot varandra och de är så här silikonbrudar, fast det är egentligen inte någon skillnad. Det enda som är skillnad är det kulturella och kreddiga kapitalet.
Ja. Ja, men precis. Men jag tänker bara att det är så här, när kvinnor får chansen att tävla om mäns gunst, vilket även Della Q till en viss mån handlar om, då de vill vara kulturkvinnor som spelar på männens arena.
Ja, ja,
då,
ja.
Ja, då tappar vi all form av sans, rim och reson. Och det här är ju liksom ett ganska utbrett fenomen, speciellt i så här kulturkvinnokretsar. Ni kommer väl alla ihåg Gunilla Brodgers vidriga podd som hon hade för något år sedan, där hon liksom, man bara upplevde hur mycket hon och hennes kumpaner liksom klankade ner på precis alla kvinnor. Det finns liksom ingen pardon i kulturkvinnokretsar. Där är det som att MeToo har passerat förbi som ett, liksom ett fackeltåg nere på gatan, och de har stått kvar uppe på någon jävla gräddhylla och vinkat och läppet på sin sotän.
Med sitt kletiga läppstift som fastnar på alla vinglas. Ja, nej, men jag fattar. Men jag tycker att det här är väldigt intressant. Och det är ju så här som det alltid har varit.
Ja, jag ska ju för övrigt vara med i Gunilla Brodgers program nu på Expressen TV och prata om mödraskap, väldigt aktuellt, i sociala medier.
Hoppas hon inte har hört det här då innan.
Nej, hoppas jag verkligen att hon har, med tanke på vilken fin dräpa hon skrev om mig för ett par år sedan. Som du kanske kommer ihåg.
Det
ska bli mycket spännande.
Mycket spännande.
Ja, det tycker jag,
Ja, det tycker jag. Men jag har tänkt lite på det där ändå. Det här med Einar, att men det har ju varit många kulturskribenter som har sagt det sen. Nej, men alltså, bara att man eller sjunger såna texter gör ju ingen barn till mördare liksom. Nej, och det fattar jag sådär, att det gör det ju inte. Men han, den här kända rapparen som flyttade till USA för, vad är det, 10-11 år sedan, David Jassy, som då flyttade till USA och började göra musik, och sen så en kväll så åkte han hem med sin tjej och blev påkörd och hamnade i handgemäng med en man som visade sig ha dött dagen efter. Hur som helst så fick han sitta i fängelse 10 år innan han blev benådad, och han startade olika program där i liksom USA i fängelserna med ungdomar som kom från gatan och som haft en jävligt jobbig uppväxt och som liksom såklart har varit med i gängkriminalitet och sådär. Och de fick komma in i det här programmet och han sa, ni får skriva texter och sånger, men ni får inte använda någonting som är nedvärderande av kvinnor. Ni får inte skriva någonting om skjutvapen. Eller
ja, ingen liksom brottsromantik överhuvudtaget liksom.
Utan ni får skriva om det, varför ni tror att ni hamnat där och vad ni själva varit med om. Och jag hade till när han sa så här, många har ju aldrig ens reflekterat över varför de har hamnat där de har hamnat och vad de pratar om och vad det är för tugg liksom mellan deras vänner och sådär. Och han sa det är klart att en pojke som är så här, en välbärd pojke som har det bra kommer ju inte gå ut och skjuta någon för att han hör liksom, ja men, hör en så här gängfientlig rap, att säga jag kommer skjuta, jag kommer knäppa dig och hos och hit och dit. Många av de här unga killarna och barnen som lever på gränsen i de här utsatta områdena och liksom i fattigdom och liknande, för dem kanske det faktiskt ändå kan göra det, att det normaliserar. Och jag tänkte till så här igen, att det är så här, vita medelålders journalister och tycker påare ska yttra sig en sån här grejer. Och vi har ju för fan ingen aning om någonting.
Det finns ju en anledning varför Scarface och Gudfadern etc. är liksom ikoniska filmer i gängkulturen. Det är för att det handlar om fattiga människor som inte kom från någonting och så skapar sig en förmögenhet gjord på våld och kriminalitet och liksom inte hederligt arbete så att säga.
Och för att det var den enda chansen de såg, den enda vägen ut, ja, att ha det så.
Ja, det är ju jätte... Det är klart man kan se korrelationen, den är inte speciellt svår. Och den är också jätteproblematisk för oss som sitter i glada liksom välbärgade medelklassen.
Och
kan men vadå, vi kan ju bara sitta och tycka och titta och tänka, åh, förfasa och så tycka att det där är fiktion. Men för väldigt många är det ju inte fiktion, utan jävligt jobbig liksom svärta och verklighet. Jag tyckte det var det som var väldigt finstämt i senaste Snabba Cash, just Alexandre Abdallas karaktär som verkligen mådde så jävla dåligt och hade så sjukt mycket ångest hela tiden på grund av att han levde det liv han ville, men inte såg heller någon utväg för att bryta det här mönstret, och så slutade det som det slutade. För det kan bara sluta på ett sätt, så jag tycker den karaktären var väldigt väl skapad utifrån det här gangsterromantiserande perspektivet.
Jag håller med dig. Nej, det var jag tycker att det var en väldigt liksom intressant intervju också, där att man kommer ut och man har suttit i fängelse och så här, många av ens bästa kompisar sitter kvar i fängelse, man är helt plötsligt i frihet. Vad ska man göra av den friheten? Man så här, vad ska man köpa för middag ens en gång? Och, jaha, och allt det här praktiska som jag tycker ofta glöms bort, även i liksom medberoende och beroende. Att så här, ja, vad vill du nu då? Men inte fan vet jag vad jag vill. Fixa bara en bra städerska. Alltså mycket landar i det praktiska när man har levt i kris. Men så ska man så här utvecklas. Så här, ska vi gå på restaurang? Vad vill du nu göra i ditt liv? Ja, men jag vill bara så här klara av att gå över gatan till 7-Eleven och köpa en macka.
Ja, och inte kastas in i det där gamla mönstret och gamla kontakter som liksom hela tiden pockar på. Ja, det vet man ju själv, bara man har varit liksom, du ska inte dra några liksom privilegierade paralleller här, men har du liksom det där med att bryta, vi pratade ju lite för några poddar sedan om så här stammar, att man byter stam då och då, liksom nu har jag lämnat min gamla stam och går in i en ny stam, och hur den gamla stammen hela tiden pockar på och vill ha tillbaka en liksom. Ni ska inte glömma gamla polarna, alltså den där typen av genre, de mönsterna sitter ju kvar och man kan känna skuld och ja, man vill inte vara för mer och så vidare. Och jag tror att de där, vad ska jag kalla det, rätt enkla psykologiska dramatiken, den kan liksom finnas i en och man kan lätt känna skuld.
Men jag tänker också, när jag tittade på den här nya serien Skandiamannen, som är väldigt så här fint porträtterad tycker jag, liksom av 80-talet.
Han sköt honom. Han springer där, ser du?
Kan någon hjälpa mig? Kan ni hjälpa mig? Han dör!
Ni får hålla på att larma polisen nu. Jag har skjutit en kille ner på Sveavägen.
Otroligt starka liksom, referenser. I alla fall vi som alla var med på den tiden.
Ja,
det var bara du som inte kom ihåg vad du gjorde den där kvällen när Palme dog.
Jag bara så skrev till Frida och Åsa, mina bästisar, så här, visst var vi tillsammans den kvällen? De var så här, nej, jag var i Val d'Isère och den andra var i Norrland. Jag var så här, jag kommer liksom inte ihåg, det är så patetiskt. Nej, men det jag menar, sen är det så här, så tittar man på den här dramatiseringen så tänker man så här, men var det så jävla lätt att alla var så här, man rökte ciggisar, man drack svart blaskaffe, man gillade Palme och man satt hemma och liksom kollade på Hylands hörna, för alltså allting framstod ju som,
men livet var ju två kanaler.
Ja, men det kanske var, alltså det är klart att
det var så enkelspårigt, det var ettan och tvåan, det fanns inte så mycket opposition. Nej. Kan vi säga så?
Det blir också så tydligt att det hänt så mycket med så här, Sveriges oskuld, om man tänker sig bara polisarbetet, så är det så här, det ska döljas lite och så här, nej, men det var lite pinsamt om det skulle vara så, så här, skit i det nu, och så här, den här lojaliteten. Och jag bara tänker så här, nej, det kanske
men jag menar, hur mycket tid lade man... Nej, men alltså jag bara blev så fascinerad av ärlyssnaden hos poliskonstapel Holmer exempelvis, att han liksom egentligen inte alls var en kriminolog, utan han bara kom in snett från vänster och ville ha lite airtime. Att man ville dra på de stora dramaturgiska växlarna för att det gav ett större medieutbyte. Jag menar, hur många år la man inte på Sydafrikaspåret?
Men narcissister, hur många poliser som är narcissister kunde de få
Nej.
In? på samma spår.
Men jag såg alltså en dokumentär om Sydafrikaspåret. Att en typ, bara det spåret i sig hade kostat 45 miljoner för att de reste fram och tillbaka. Och så visade det sig att det var ju en man som hade då blivit fotad som någon hade påstått varit agent från Sydafrika. Och istället för att då be Aktuellt om filmen. Det var en, ja förlåt, jag tar om det. Jag såg dokumentären om bara Sydafrikaspåret och då visade det sig att de hade ju sett en film som Aktuellt hade gjort på liksom, ja men du vet så här stockshot som det heter inom TV, där man filmar lite random situationer på stan exempelvis. Men då hade de filmat ett reportage ute vid Arlanda och pratade om någon företeelse som hängde ihop med tullen på Arlanda. I den här stockshotten så är det en man som har porträtterats på bild som någon påstår är en sydafrikansk agent. Istället för att då begära ut hela filmen från Aktuellt och säkerställa att den här mannen faktiskt är sydafrikan, så åker man då ner i skyttetrafik till Sydafrika och gör olika undersökningar som slutar med att jag för mig att jag inte, om jag inte missminner mig, att det landade på ungefär 45 miljoner. För sen kom man på att man kunde begära ut bandet från Aktuellts arkiv där då liksom råmaterialet fanns. Och då såg man då att den här mannen var en vanlig svennebanan som var typ läkare och bodde i typ Solna. Och hade då misstagits för den här agenten. Så att hela Sydafrikaspåret var ju också bara ett så här hål i huvudet i en jävligt märklig utredning. Det är så dåligt polisarbete, så det är så skandalöst. Men det var ju kling och klang verksamhet.
Ja, totalt. Det är kling och klang framstår för fan som CIA. De fångade i alla fall liksom Pippi någon gång och sådär. Eller kanske de inte gjorde. Nej, men jag tycker också att det är väldigt spännande så här, studie. Av samtiden, folks engagemang. Idag om någon skulle bli mördad så är det klart att alla skulle engagera sig och skulle liksom ringa in och komma med ledtrådar. Men sen skulle ju det på något sätt gå över efter ett tag. Här är det så här, det var brev.
Men de höjer ju samtidigt insatsen hela tiden, vilket är helt sinnessjukt. Det är som att man vinner högsta priset på lotto om man kan säga frama Palmes mördare. Vem skulle inte gått ut och blivit privatspanare? Förlåt mig.
Med Christer Pettersson, stackars tjate. Hans polare anger om sjunde gången. De var så här, glöm inte bort att du skulle kunna få den här 40 miljonerna. Och nu när du säger det, Krille vådar. Nu när du säger kommer jag ihåg det. Okej, notera. Klang, notera. Nej, klung. Nej, kläng. Det är liksom sensationellt. Han bara, jag gillade ju Palme. jag bara tänker så här, stackars Palme-familjen. Och det kan jag också känna så här, Lisbeth, fan, hur kan de framställa henne? Liksom, vissa grejer tycker jag så här, they're still alive.
Ja,
typ.
Det var några grejer som man reagerade rätt starkt på, måste
och
jag säga.
Men
jag tycker ändå på det utifrån ett underhållningsperspektiv.
Absolut.
Och någon form av porträtt utav en dokumentär som det egentligen är en dokumentärhandling utav Thomas Pettersson, så tycker jag att den var en väldigt bra filmatisering och ändå intressant då.
Men vad är det med svensk film och tv som ska så här, visa någon historisk process? Och det? Varför tror man att alla måste vara porträttlika? Varför måste Robert Gustafsson ha en fett knöl på vardera sidan av kinden? Att det enda man tänker på när man ser en sån, gud, nu är det där silikonkinderna igen. Eller att så här, Micke P måste ha liksom någon riktigt dålig peruk. Alltså, varför kan de inte bara få se ut lite mer som de gör? Alltså, det är av största vikt att de ska vara porträttlika.
Ja, det är så roligt att du säger det, för jag sa det till Joel. Det enda jag tänkte på när jag såg honom, det var ju så här, när man sätter på mask på en så pass känd person som Robert Gustafsson är, vad är det här, 98-99% penetration liksom i svenska samhället i kännedom. Då det enda man sitter och tänker på är så här, oj vad konstig han ser ut, den där masken, den är väldigt välgjord, men man sitter ju ändå bara och tänker på hur Robert Gustafsson ser ut. Sätter man mask på en mindre känd person, då är inte det lika liksom, alltså då tänker man inte lika mycket på det. Jag kommer ihåg att jag såg så här, den här Dick Cheney-filmatiseringen där Sienna Miller spelar Dick Cheneys fru, och Sienna Miller är absolut oigenkännlig. Och då tänker man inte så mycket på masken, för man har inte så stor relation till hennes utseende på det sättet. Nej, men har man en person som liksom Robert Gustafsson, då är det rätt svårt att liksom se honom gå runt där med en löshaka utan att tänka på att han är när som helst kommer bryta ut i någon form av harkling eller hostande eller rosslande.
Liksom. Sen måste jag ändå ge Micke P. Nu blir det lite jävligt.
Du är partisk i målet.
Men det liksom, han gör en Micke P av vad han än spelar. Det spelar ingen roll. Det är Micke Persbrandt. Och det är okej. Det är fascinerande. Han försöker inte ens liksom ställa om sig lite. Han kör nu. Han kör en Micke P. Och det funkar. Det är fan att det...
Men han har ju en snutroll. Och det spelar ingen roll.
Ja, det är den han har. Och det, är ja, och det funkar.
Det är Gunvald Larsson överallt.
21.30 igår kväll. Sen dess har jag suttit på den där jävla akutmottagningen. Det är skrikande psykfall, mosade jävla fyllon och uppskruna pundare. Och fan och hans moster, varenda jävel ska ha förtur. Före mig! Vad är det för jävla sjukvårdssystem?
Högst rankad polis.
Jag tar övervakningsledningen.
Vi befinner oss nu i den största mordutredningen någonsin i Sveriges historia.
Ingen som ifrågasätter det så här. Ja, nu är han, nu är han det. Ja, och det är alltid samma. Och vi vill inte ha något annat. Jag tycker det är fascinerande alltså.
Ja, så roligt. Det var Gunvald Larsson i liksom lösnäsan.
Ja.
Sanna kommer skjuta oss.
Förlåt älskling, förlåt.
Förlåt Sanna, han var jätteduktig. Men,
jag tycker så här, jag måste i övrigt säga så här. Castingen är briljant, även kostymen så här, man vänjer sig med de där silikoner liksom kinderna, men så tänker jag så här, varför måste till exempel Torkel Petersen som är rakad av egen fri vilja på grund av ett tunt hår, varför måste han ha en jippoperuk från sen nyårsafton 2000 när vi skulle säga vara spexiga hemma hos Bettan och Anders? Vad är det som gör att det är mer trovärdigt? Varför ska detta mer jobb läggas? Jag förstår inte. Jag vet. Förlåt, vi kanske ska sluta och dra en pilsne. Ja, men vad ska du göra nu? Får vi höra lite skvaller? Ska du gå ner på Ströge?
Höra lite skvaller? Nej, men jag ska ju vara på inspelning imorgon hela dagen utomhus. Så jag har ju med mig vintermunderingen, håller jag på att säga. Det kommer bli riktigt kallt, så att de har sagt till teamet att så här, sätt på er ordentligt, skäms inte. Och sen nu i natt ska jag sitta och jobba med ett projekt som jag vill inte berätta mer.
Oj då. Kanske kommer att krascha hela projektet imorgon då.
Ja, kanske.
Jag måste bara avsluta med att berätta någonting som... Nej, men jag måste säga att det var helt chockartat.
Vadå?
Jag vet.
Jag tyckte jag är fortfarande inte hämtat mig från att ringa. Ska du komma med ännu mer rafflande nyheter?
Det är inte så mycket nyheter, men måste Inga vara så säker. Det blir en fortsättning i nästa podd och då kommer hon frias eller fällas. Nej, det kommer inte göra. Men hur som helst. Vi var ju på Gröna Lund i lördags. Som en familj. Hitan och ditan. Det är sista chansen nu. Vi ska på Halloween på Gröna Lund. Men det är ändå peppigt tycker jag. Vi ska gå på eftermiddagen, ja. Vi kommer dit. Vi är så uppklädda. Vi har så mycket kläder på oss. Det är så här vantar. Jag hittar inte så mycket vantar. Så det blir så här arbetarhandskar från trädgården. Det är så här overaller. Det är underställ. Vi går liksom i... Vi har så här termostövlar, jag och Mattias. Han har liksom en dunjacka som gör att så här, välj själv, tält eller man, välj själv. Mössor. Alltså, vi är till oigenkännlighet. Vi ska liksom ut på den ryska steppen. Vi vill inte frysa. Okej, så kan vi dit och så ska vi...
Så ni kommer skrämma, vad heter det, ja. De som är där för att skrämmas?
Ni och barnen är med, vi kommer in. Det är ju faktiskt så fint där har de gjort. Jag blev faktiskt helt imponerad. Det är mycket, det är pumpor och det är lampor och det är skräckgrejer. Frasse som då blev tvingad att se It för ett år sedan drabbas jag av panik hela tiden. Det är mycket som händer. Och Bobo, han blir lurad att åka twister. Frank och Dante, och har tappat andan. Han har dödsångest då på grund av annöd. Ja, men det är mycket som sker. Och så säger Dante så här, men ja, ska vi åka då? Ska vi, jag säger, men Mattias, kan inte du åka liksom fritt fall och den, och ska jag hänga lite med barnen sen? Nej. Nej, jag vill inte åka någonting, utan jag är här på lilledelen, jag är här på barndelen, säger. Och så var det även med mitt ex. Utan det är jag då som får ställa upp på de här grejerna. Så jag vill inte, för jag kan ju inte... Alltså ingen kan ju inte ställa upp. Man måste ändå vara en förebild. Okej. Okay. Vi åker på, det är slängande gungor. Och det är fritt fall. Och det är liksom monster, vad fan som helst. Sen, lite avslutningsvis... Ska vi åka Ikaros? Vi har också gått på den här skräck...
Vi kanske ska bara förklara hur Ikaros fungerar.
Ja, jag ska också berätta innan vi avslutar med den här raffran. Vi har också gått på House of Mad Dreams Horror eller någonting. Ja, Dante. Jag får gå sist. Små skräcksmänniskor som står bakom mig. Ja, men jag är lite uppjagad ändå. Och så ska vi avsluta med Ikaros då. Och nu kan du berätta vad Ikaros är.
Ja, Ikaros är då en karusell som åker hela vägen upp. 100 meter upp kanske.
97 meter. 90,
ja. Ish. 90, whatever. Ja. Och sen så högst där uppe så vänder den då. Och bara liksom, då vänds då hela karusellekipaget. Så att du stirrar då rakt ner i backen.
Mm. Och eftersom... ena sidan på Ikaros var sönder, så såg man inte vad som pågick då när man stod i kö. Så jag tänkte så här, varför skriker alla så mycket? Det är ju bara upp och ner. Det är inte ens lika högt som fritt fall. Den kanske åker ut lite, men jag hade liksom inte förstått essensen av detta.
Mm. Nej.
Vi sätter oss, jag har en jättebullig jacka då, eftersom jag skulle ut på ryska steppen, och en väska för att de får liksom trycka till ordentligt, så att jag liksom ska få in om mormor inga smager typ. Nu har mormor inga smager. Vi åker upp och jag är så här, blundar lite, tittar lite, dansar. Men nu får du titta nu mamma. Och precis då kommer det lilla fallet. Att man då, det hade inte jag förstått, att man ska ligga i horisontellt läge med dödsskräck och så här, och titta ner i typ 10 sekunder innan detta sker.
Just det.
Och jag ska säga att jag skrek så mycket så att de inte de här liksom fälldes ut ändå med skrik. Alltså jag fick sån dödsångest så att jag känner så här, bring it on, liksom skicka mig vad fan som helst. Jag kan vara med i Gulags hemliga armé hit och dit. Nej. Jävla vid. Och då tänker jag så här, hur mycket som handlar om vad man är förberedd på. Vad än handlar om så här, om man vet innan, du kan tänka lite så här, ah, men då kommer det där hit och dit. Men när the shit hits the fan och man tror att man är klar. Om man liksom gjort sitt stordåd, man har varit så här morsan hela dagen, man har gjort allt och sen så
börjar slappna av.
Så bara boink. Du vet, jag var så här, jag slog det andra kommer jag var så här, vad gör du? Han bara, mamma lugna ner dig typ. Det var en så här åkattraktion. Jag bara, jag ville bara säga det.
Fruktansvärt roligt. Ja, jag hör. Men det har ju hänt förr, om vi säger.
Och det är dansk stämning nu, älskling. Det är dansk stämning.
Det är dansk stämning. Jag undrar om jag ska knäcka ett glas vin här och sätta mig med datorn och börja kötta.
Och jag ska ta reda på allt om farmor Ingas eskapader.
Det tycker jag verkligen är en bra cliffhanger. Otroligt, du har din egen historia för nära. Du ser
jag bara ser
inte.
Framför mig också den där garderoben.
Stela lilla farbror trillar ut. Välter ut.
Han har fått jobba på typ
som en kub.
Modersalig, nej. Ja, släkten säger okay. Det var ingen stolthet. Men han dog ståndsmässigt. Nej, men jag kan ändå förstå henne. Hur jobbigt det var. Ja. Tack då.
Ja, men tack för att ni har lyssnat den här veckan. Hoppas ni fick ut någonting av det här. Jag har haft väldigt roligt i alla fall. Och tack Anton
Lund. Daily.
Good day. Good day.